Min önskan idag är verkligen att vi ska höra Jesus i våra hjärtan. Och att han ska lägga någonting i oss som är bestående, som vi kan leva av. Vi är ju här för att han är här. Det är bara därför, annars hade vi inte varit här. Att vi ska få saker ifrån honom. Och att vi ska förstå saker bättre, lära känna honom bättre. Förstå varför ibland inte bönesvar kommer och att det väntar och det ser ut som om man inte hör. Och att förstå lite mer och få ett mer himmelskt perspektiv än vad vi har. För det lägger Gud i mig. För att när jag tittar på saker så ser man ju ofta utifrån det naturliga. Och bedömer utifrån det naturliga. Och Gud han kommer in och visar sammanhanget med vår evighet. Alltså han har hela tiden evigheten i vår vardag. Vårt eviga väl. Och vi tänker ofta på den dagen vi har och hur det ser ut i det naturliga. Och förstår inte hans verk i våra liv. Att han gör våra själar färdiga för himlen. Och det kan kännas tufft och som man inte får bönesvar. Och bland nära och kära också kan det gå tuffare än vad man förstår. Eftersom vi vet att han är god. Och så ser vi ändå då svårigheter. Men att i det svåra så finns det någonting som har ett evigt värde. Så att vi kan verkligen säga så här, allt samverkar till det bästa när vi älskar honom. Så jag tackar dig Fader att du ska ge ljus i våra hjärtan. Och så att vi aldrig ska behöva tappa modet. Hur det än känns eller vad vi än får se. Utan att vi kan se dig i allt och öppna för dig. Du fostrar oss för vårt eviga väl. Och vi har så liten tid kvar här på jorden. Och du vill få oss förenade med Kristus. Så att du kan förhärliga din son genom dödligt kött, genom din kropp. Allt går ut på att förhärliga Jesus. Och därför måste det bli utrymme i vårt liv för dig Gud. Ett mistande av vårt eget. Ett försakande av allt vårt eget. Att vända vårt sinne till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Så att du får ett folk, ett heligt folk, ett avskilt folk som lever för en enda sak, att uppenbara och förhärliga Jesus Kristus. Så Fader, bara du kan lägga det här i våra hjärtan. Och jag ber att du ska tala till var och en av oss personligt, var vi står i vår vandring med dig och varför det är som det är. Just nu. Att det inte är någonting konstigt som händer oss. Utan de här prövningarna och luttringselden måste vi genomgå. Och allt handlar om att vår tro ska hålla provet. Precis som guldet måste in i eld. Som ändå ska förgås. Men vi är eviga varelser. Och vår tro måste prövas. Så hjälp oss att förstå ditt handlande med oss Fader. Så att vi inte tappar modet. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud är en fader och han handlar med oss som sina barn. Och det är svårt att förstå. Vi har löftena och vi tror på löftena. Och vi vet att Gud stadfäster löftena. Men ibland tar det mycket längre tid än vad vi tycker att det ska ta. Och i den här tiden så händer det någonting i våra liv. Det leder till förkrosselse. Det leder till kapitulation inför honom. Och det leder till att jag till sist ser honom. Och förstår honom. Som Jobb sa, jag ordat om det som var mig för underbart att förstå. Så att Gud vill att vi ska förstå att han gör inga misstag. Och många av oss har det tufft. Och har det tufft bland nära och kära. Och det ser väldigt svårt och hopplöst ut. Men Gud har evigheten i sikte. Jesus kommer snart. Och han vill innan Jesus kommer att han ska ha en kropp. Som är bärare av hans liv och som har Jesus till huvud. Som följer Jesus vart helst han går. Och inte aktar sitt liv så mycket att han drar sig undan döden. Utan det blir total överlåtelse. Och där kommer fruktan inte ha ett utrymme i våra liv. För vi har gett oss helt och hållet. Så Gud vill trösta oss att han gör inga misstag. Även om vi tycker att det kan vara för svårt. Och se för svårt ut. Vi avskyr lidande. Och när vi lider så vill vi på en sekund komma ut ur lidandet. Men i Jobs bok står det genom lidande vill jag rädda den lidande. Det är inte så lätt att bli färdig för himlen på det själsliga planet. Men det är väldigt viktigt. Och Gud talar med mig nu väldigt mycket om alltså att det han gör hänger med vår evighet. Och att få vara brud. Man tänker ibland, vi är alla lika inför Gud. Vi är alla lika rättfärdiggjorda. Det är ingen skillnad. Men vi har olika relationer med Fadern. När Jesus gick upp på berget, förklaringsberget, så hade han tre lärjungar med sig. Varför hade han just de tre? En anledning. Och vår relation med Fadern, den väljer vi. Och om vi förstår att det vi går igenom som är svårt för oss närmare honom, så förstår jag Jakob när han säger, håll dig för idel glädje. För att det för oss närmare honom. Det gör att vi mer söker honom i ordet än vad vi skulle göra om allt flöt på. Vi söker honom mer i bönen. Vi blir mer allvarliga inför Gud. Så att det vi går igenom är vägt och mätt av Gud. Men utan lidande så blir vi inte färdiga. På grund av syndafallet. Så är det. Och man ser inte sin egen synd så lätt. Jag tror att när vi blir tryggare med varandra så kommer vi kunna förmana varandra mycket mer. När vi ser saker hos varandra. Och hjälpa varandra. Det står varje dag står det. Att när vi ser någonting i kärlek kunna hjälpa varandra. Och Gud visar saker för mig om mig själv som ingen har sagt och som jag inte har vetat om. Jag inte har sett det. Som har med ett inre attityder att göra som man inte ens en gång tänker på. Så visar Gud mig det. Jag skulle ha ett möte nere i Örebro-trakten. Och på vägen dit så kom den helige ande över mig. Och visade mig saker i mitt eget liv. Och jag fick sån nöd och förkrosselse. Så jag tänkte jag kommer aldrig kunna undervisa. Det här går jag, alltså det var helt, för det var inte orden jag hörde utan det var det jag såg. Jag förstår att det är mycket mer djupare överlåtelse än vad man själv kan förstå sig på. Det är bara anden som kan förklara för oss det vi går igenom och varför. Och idag så ska vi läsa i Hebreerbrevet 11. Det handlar om tro och tron under gamla förbundet. Under gamla förbundets vittnen. Och jag tänker på deras tro som orsakade så mycket gott. Hur ska det då inte vara med vår tro? Som är i ett nytt förbund som grundar sig på Jesu död och uppståndelse. Så tro, för jag tänkte så här idag när jag satt och tänkte så här. Fader, vad är tro för någonting? Och då kom det så tydligt. Det är att tro på någonting jag inte ser. Att det är det det handlar om. Jag har aldrig förstått det helt riktigt. Att det är alltid det jag inte ser. Alltså tro är alltid det jag inte ser med mina naturliga ögon. Tro är alltid bara det hjärtat ser. Och det kommer av ordet. Så tro, står i Romarbrevet 10:17, kommer av ordet, att höra Kristi ord. Så därför behöver vi vara så mycket i ordet, för att Jesus är ordet. Så ordet ger ett andligt seende som är tro. Men jag ser det inte för mina fysiska ögon. Och när vi tvivlar så stirrar vi hela tiden i det naturliga. För vi vill se nu att vi ska se det här nu som vi tror för. Vi fortsätter inte att titta i det osynliga utan vi söker hela tiden tecken i det naturliga. Och det är tvivel. Så att tron håller blicken fäst på det jag inte ser i det naturliga. Och Gud vet den rätta tiden. När jag ser i anden det mina naturliga ögon inte ser. Det min kropp inte upplever. Det min själ inte känner. När jag är helt befäst i det jag ser med hjärtat, då kommer det. Och det är en tjänst Gud gör oss. Att vi ska bli befästa i tro inför den sista tiden. I andra Korinthierbrevet 4:18 så står det här. Och det här är tro. Åt oss som inte har till ögonmärke det ting som synas. Utan dem som inte synas. Så vi har till ögonmärke det som inte syns. Det är inte lätt för en människa att ha ett ögonmärke det som inte syns. För jag känner, jag har sådana saker idag som jag, Gud håller på med min tro för att den ska bli grundad och rotad i ordet i Kristus. Men min själ stirrar hela tiden efter att få se tecken på det. Och då känner jag så här, jag är inte befäst. Så länge jag tittar efter yttre tecken, att nu har det vänt, nu är det si och så är det inte tro. Utan ha till ögonmärke de ting som inte synas. Jag fortsätter och tittar i hjärtat på det som jag inte kan se, inte känna, inte uppleva i det naturliga. Ty det ting som synas, det varar allenast en tid. Men det som inte synas, det varar evighet. Och då tänker jag så här, ofta stirrar man ju sig då blind på det som vi ser. Och det är där vi vill se en förändring. Men där jag ser förändringen till slut i det naturliga är ändå någonting som inte kommer att bestå. För det jag kan titta på i det naturliga varar blott en liten tid. Men ordet blir bestående för evigt och min tro. Jag hade ju djur och väldigt mycket djur förut, åsnor och hästar. Och de var alltid attackerade. Och det skulle ju vara en trosträning. Men jag tittade ju i det naturliga så ögonen gick i kors hela tiden. Under fruktan och under tvivel. Och då vet jag en gång när jag kom in jätteledsen över alla tecken jag såg med mina fysiska ögon. Då sa Gud så här, här på jorden finns inget förblivande. Det spelar ingen roll hur du stirrar. Det blir ingenting kvar av det i alla fall. Så att jag förstår, vad är det jag ska rikta mig på? Vad ska min tro inrikta sig på? Och där vill Gud föra in evigheten för oss. Vår själ är evig. Den är evig. Kroppen är som ett bananskal. Det kallas för ett tält, en hydda som återgår till jorden. Det kan man inte stirra sig blind på. Och omständigheter i det naturliga försvinner. Och allt här i det naturliga som man kan bekymra sig för, och det och ekonomi och det, allt här försvinner. Det har inget förblivande. Vad är det då vist att fästa sin uppmärksamhet på? Det måste ju vara på det som är förblivande, som har ett evigt värde. Och i andra Korinthierbrevet 5:7 står det så här, ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Och då tänker jag så här, varför ska det vara så knepigt med tron? Varför vill jag se det naturliga och inte leva i anden och se det osynliga? För tron ser det osynliga. I den stunden jag ser det i det naturliga så behövs inte tron längre. För att osynligt blir synligt genom tron. Men det tron måste förbli seende på det eviga. Och som i Kolosserbrevet 3:1-3, om vi är uppståndna med Kristus, om vi är det, ha ert sinne vänt till det som är där ovan och inte till det som är på jorden. Så att Guds folk behöver vara ett folk som inte stirrar på det jordiska, utan som tittar i anden. Tittar på Jesus, tänker på Jesus, inväntar impulserna från honom. Hör vad han har att säga. Jesus gjorde ingenting annat än att lyssna det. Och tittade i anden. Det var ju det han gjorde. Och det han hörde i anden, det sa han. Och det han såg i anden, det lät han fadern göra. Så han blev ett direkt återsken. Han tittade inte på det naturliga. Han botade inte sjuka utifrån det naturliga. Utan han hade först sett i anden. Och det här säger Gud till mig. Och jag, så här är det då. Att rätt för det så stirrar jag på det naturliga. Så försöker jag i Jesu namn flytta ett berg utifrån min själ. Och då tänker jag så här, varför flyttas inte vissa berg? För att vi flyttar dem i själen. Vi är religiösa alltså. Vi har vårt kristna liv i själslivet. Jag kan i Jesu namn säga var hel. I Jesu namn du demon och ut. Kan jag säga. Men om det är utifrån min själ så är det inte Kristus i mig. Utan jag måste ha ett andligt seende, ett andligt förstånd där jag rör mig i anden. Och inte i det naturliga. Och där botar sjuka utifrån Kristuslivet. Där ger kunskapens ord. Där talar min människa på gatan som jag möter. Ett uttryck, men då måste vi vända bort vår blick från det jordiska. Och veta att jag är inte längre jordisk. Jag är redan himmelsk. Jag är i Kristus redan. så att det blir det himmelska som får dominera i vårt känsloliv, viljeliv och tankeliv. Och att det är det himmelska som jag doftar och utbreder här på jorden. Det är tro. Blir vi ett sånt folk? Tro. Ja, jag tror det. Men det går inte utan då att gå igenom det här. Det går inte utan eld. Det gör inte det. Och vi har försökt så mycket utifrån själen. För jag träffade en ung man nyligen som inte mådde bra. Han var så arg på allting, för han hade hela tiden sett runt omkring sig hur vuxna befallde i Jesu namn det att försvinna och Jesu namn det att bli hel och Jesu namn det att ske. Och han hade inte sett något av det. Nu ville han vara sjuk. Han trodde inte på det längre. Han var bara arg på alltihopa. Och då tänker jag, förstår det, för att själen har fått styra och vid syndafallet så var ju själen överutvecklad. Alltså själen fick andens plats vid syndafallet. Den plats som anden skulle haft genom livets träd fick själen. Och när vi blir frälsta så använder vi fortfarande vårt mänskliga sätt att leva. Fast vi ändrar orden och sättet. Frid, broder. Halleluja. Det går hur bra som helst utifrån själslivet. Men för att andens liv ska komma så måste vi dö. Vi måste dö. Antingen lever vi eller dör vi. Antingen håller jag fast i mitt liv, mitt självliv, eller missar jag det. Antingen hatar jag mitt liv i den här världen, eller älskar jag det. Och jag får välja när anden ger mig möjligheten. När anden kommer och visar vilket liv vill du välja. För så gör den helige ande på mig idag. Allvar alltså. Vad vill du? Och då säger jag så här, jag vill vara död. Jag vill överlåta den här kroppen till att vara din kropp. Jag vill ge bort mitt huvud och ta emot ditt. Och det här är allvar, det lilla ögonblick vi har. Jag vill mista mitt liv. Och jag menar det. Och då kommer den heliga ande med fostran som inte är skön. Så då är det områden som man inte visste om. Men det spelar ingen roll. Det finns ju egentligen inget alternativ. Och Gud vill inte ha ett religiöst folk som lever utifrån sin själ. Han vill ha ett folk som har dött och mist sitt liv. Och bara anden kan föra oss in i det. Och uppenbara för oss vad det innebär för mig varenda dag att bära mitt kors. Varje dag måste jag bära korset. Och det har jag inte förstått förut vad det är. Jag har alltid haft olika bilder om det här att jag bär mitt kors varje dag. Och då sa jag till Gud nu, vad är det nu att jag varje dag ska bära mitt kors? Vad är det för någonting i praktiken? Och då var det här, det är att du varje dag håller före i tro att du är död. Du påminner dig om det hela tiden och är vaksam. Och där hjälper den heliga ande oss. Så att vi håller före att vi dog i Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i kroppen lever jag i tro. Alltså går det inte att vara kristen utan tro. Tro är som syret för oss för att vara människor. Det går inte. Så att tron är livsviktig. Och när vi säger ja till Gud på allvar, då kommer den helige ande att börja på allvar i våra liv. Och jag tror att vi kommer att trösta varandra väldigt mycket i den här processen. Och jag tror också att den kommer att gå fort. Jag fick ett ord för några år, är det faktiskt 5 år sedan. För då började det på ett nytt sätt i mitt liv. Då fick jag ett ord från Gud, för jag tyckte det var så svårt. Då fick jag ett ord, och det var restaurering. Och det är ju inte reparering. Restaurering är återställelse till vad det ska vara. Så det är en restaurering som pågår i ditt liv. Nu börjar vi läsa här, 11, första versen. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting man inte ser. Alltså ser inte tron i det naturliga. Men min själ hoppas. Min själ hoppas. Och det fienden försöker, det är att slå ut vårt hopp. Så att vi ska bli missmodiga. Djävulen predikar i vårt sinne genom pilar. Och han säger så här, så här har det nu pågått i så många år. Och det har alltid varit så här, det är klart det inte blir någon förändring. Och du kommer alltid att vara likadan, det kommer aldrig att bli någon skillnad. så att det blir ett missmod. Och Gud visade mig idag, så sa han, så fort du är missmodig över någonting i dina omständigheter, så har du släppt in djävulen. Så fort du är missmodig för någonting i dina omständigheter, har du släppt in djävulen. Låt inte missmod få tag i dig denna lilla korta tid. Utan lovprisa Gud och tacka hur den känns. Han gör inga misstag. På grund av den fingergör det gamle sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Så att det man ser har blivit till av något osynligt. Så att allt det vi ser har ju skett från något osynligt. Det är tro. Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain. Och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig. I det Gud själv gav honom vittnesbörd om hans offergåvor. Och genom tron talar han ännu fastän han är död. Han fick en uppenbarelse vad ett offer måste vara för att det skulle gälla. Abel fick en uppenbarelse om att det måste vara ett blodsoffer. Så han offrade ett djur. Medan Kain offrade det som han arbetat fram på åken, det han hade sått och planterat, den egna styrkan, lagen. Genom tron togs Enoch bort för att han inte skulle se döden, och man såg honom inte mer. Till Gud tog honom bort. Förrän han togs bort fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckt Gud. Han försvann. Och jag tror att han är förebilden på bruden. Jag tror att bruden kommer att täckas Gud. Och hon kommer att försvinna. Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Så utan tro kan jag inte behaga Gud. Och det förstår jag. För att om Gud har talat genom sin son. Och vi har fått Bibeln och anden uppenbarar sanningen genom Jesus Kristus, och vi säger, jag tror inte på det, så är det väldigt fult. För det är som om man i en nära relation, någon säger någonting och jag säger, jag tror inte på det. Utan i kärlek och respekt så tror vi på varandra. Genom tron var det som Noah sedan hade fått uppenbar som något som han ännu inte såg. Alltså han såg ju inte det han fick från Gud. Ifrån förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus, och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som har tron till. Att bygga en ark på torra land, vi är ju så vana vid berättelsen att han byggde en ark. Men man tänker inte, vad innebar det inför massa människor att bygga en båt på land? Det kräver tro. Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad. Och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast när han inte visste vart han skulle komma. Han hade inte fått precisera att han gick bara i tro. Och visste inte Guds plan för sitt liv. Genom tron bosatte han sig så som en främling i det utlovade landet. Liksom i ett främmande land. Och bodde i tält med Isak och Jakob som vore hans medarvingar till samma löfte. Och det är så vårt liv måste vara. Abrahams tro. Vi är genom tron i ett främmande land. Och vi bor i tält. Så måste vårt liv vara. För att inte tyngas av det jordiska. Vers 10. Ty han väntade på staden. Med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Så det påverkade hela hans liv. Att han inte var jordisk. Utan han väntade på staden. Han levde sitt liv i väntan på staden. Han planerade sitt liv ut i väntan på staden. Det fanns alltid med. Genom tron fick jämväl Sara, fast en överårig, kraft att bli stammoder. Så genom sin tro fick hon kraft att bli stammoder för en avkomma i det hon höll den trovärdig som hade givit löftet. Så på grund av att hon höll Gud för trovärdig. Hon var ju nästan, hon var 99 år. Då kan man inte få barn. Och då tänker man så här, hur mycket tro krävdes det? Jag är 99 år. Alltså det kräver tro. Och genom den tron så gav Gud henne kraft. Att bli mamma. Och då tänker jag i andra Korinthierbrevet 1:20 så står det så här. Alla Guds löften. Så många som de är från första början, alla Guds löften, så många som de är, har redan blivit besvarade med ja i Kristus och får därför sitt amen. Och då tänker jag så här, alla Guds löften som vi kan finna står Gud bakom på grund av Jesus Kristus. Så när vi sätter tro till ett löfte så kan inte Gud svika det om det är tro. Gud kan inte svika det. Men det, för Abraham gick det väl över 20 år. Och det kan ta tid. Och under den tiden vet vi också att det blir svårt för honom. Men det nämner inte Gud. Det är under förlåtelsen. Så alla Guds löften är redan besvarade i Kristus. Så allt vi behöver för vårt jordeliv, för att ära Gud, är redan givet till oss. Därför föddes och av en och samma man, en som var så gott som död, avkomlingar så talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, som man inte kan räkna. Om Abraham inte hade trott, så hade Gud fått välja någon annan. För det krävdes tro för att det skulle bli arvingar som skulle vara välsignade. Det krävdes tro för att Gud skulle kunna sända Jesus. Jesus kom på grund av Abrahams tro. Löftesonen fick bara sändas genom tro, för djävulen var denna tidsålders Gud. Gud är allsmäktig, men jorden var överlämnad åt djävulen under en tidsperiod. Så Gud hade inte haft rätt att sända sin son, om det inte hade varit i ett förbund där någon trodde för sonen, för löftesonen. Det var därför Abraham var tvungen att vara 100 år. Det hade ingen annan syfte än att Gud skulle få rättighet och rättfärdighet att sätta Jesus här. Utan Abraham hade Gud inte haft den rättfärdigheten. Och Gud handlar alltid rättfärdigt. Även mot fienden så är Gud bara rättfärdig. Han handlar inte orättfärdigt så att han har med djävulen att göra. Utan Gud måste på ett rättfärdigt sätt sätta sin son, få sin son på jorden genom löftesonen. Därför Abrahams tro. Därför var Abraham tvungen att vara 100 år. Så det var huvudsyftet med Abrahams tro. I tron dog och alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade alena sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Abraham såg staden och han bekände sig vara en gäst och främling, men han såg också löftesonen på Moriaberg. Det som så talar ger ju därmed till känna att de söker efter ett fädernes land. Och jag tänker så här, Israel är ju i det naturliga någonting som vi ska se i det andliga. Israel har alltid varit ett tecken i det naturliga, för oss i det andliga. Och varför ska alla israeler tillbaks till Israel? För att alla människor ska tillbaks till Guds rike, till Gud. Att förstå vad är meningen med det. Att komma hem. Det handlar om att komma hem. För alla människor, kom hem, säger fadern. Kom hem, säger han till judarna. Kom hem, säger han till hedningarna. Kristus är hemmet. Och om det hade menat det land som det hade gått utifrån, så hade det haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Därför blyges inte Gud för att kallas deras Gud, kan han ha berättat åt dem en stad. Så Gud kan blygas för att kallas Gud till vissa människor. De är inte värdiga honom. Vi måste förstå det. Om jag är jordiskt bunden och går och rotar i jorden och vill ha min tältpålar här och bygga här och leva här och få ut det goda av världen, så är jag inte värdig det Gud har gjort. För Gud har berättat mig någonting mycket mer än en liten plätt här på jorden. Han har berättat mig en stad i Nya Jerusalem. Ett evigt rike. Och dit är vi på väg. Så jag måste förstå, vad är jag för en människa? Jag är på väg, en pilgrimsfärd hem. Och på vägen hem så sveper jag så många med mig som Gud har tänkt. Så att vi får ett himmelsperspektiv. Åren går jättefort. Dagar läggs till dagar. Det är helt enormt hur åren går. Snart har vi inte tid längre. Vers 17. Genom tron var det som Abraham frambar Isak såsom offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son frambar han såsom offer, han som hade mottagit löftena. Då tänker jag så här, Abraham blev satt på prov. Och det provet hade en enorm effekt för Guds rike att fadern kunde sända Jesus. I ditt och mitt liv så har Gud stora planer. Men för att de ska kunna ske kommer vi att sättas på prov. Inte på ett prov, utan på många prov. Och de blir svårare och svårare ju äldre vi blir. Högskoleprov. Det blir svårare och svårare prov. Men de proven som vi går igenom kommer att ha effekt på Guds rike. Och på människor runt omkring oss. Det finns varje dag förutberedda gärningar. Och då tänker jag så här, när jag var 7 år och hörde Gud. När jag frågade bara så här, kom ihåg vilka skor jag hade. När jag gick till gångparken och sa så här, vad gör jag här? Och jag hör den manstämman som säger, detta är din prövningstid. Och prövningen är att tro på sanningen som är Jesus Kristus. Ja, sin enda son frambar han så som offer, han som hade mottagit löftet. Han till vilken det hade blivit sagt, genom Isak är det som säd ska kallas efter dig. Om Gud säger så här till Abraham, genom Isak ska du få en säd som är lika stor som stjärnorna på himlen. Och så säger Gud, döda din son. Men det är ju genom honom som säden ska komma. Ska jag döda möjligheten till säden? Men hur han löste det, tala om trons seende och trons tänkande. Han löste det, ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från de döda. Så löste han det. Och från de döda fick han honom och tillbaka liknelsevis talat. Så när han skulle avliva Isak så gjorde han det med tanke om uppståndelse. Han hade ingen annan tanke än uppståndelse. Det fanns inget tvivel i det. Det var smärta i det, men det fanns inga tvivel i det. Och jag tänker så här, Abraham trodde för löftesonen. På Moriaberg så hittade han en sån här väd. Vad heter det?
Vädur.
Då trodde han för offret. Och så trodde han för uppståndelsen. Helt enormt. Gud fick det han behövde för att sända Jesus som löfteson. För att bli ett offer som skulle uppstå. Allt i förbundet med Abraham. Vilken visdom. Så handlade Gud helt rättfärdigt. När Gud själv gick in på jorden. Till en jord som var överlämnad åt djävulen. Genom tron gav jämväl Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Genom tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad lutad mot ändan av sin stav. Genom tron talade Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. Så i dödsögonblicket så fungerade tron. Genom tron blev Moses vid sin födelse dold av sina föräldrar och hölls av dem gömd i 3 månader eftersom de såg att det var ett vackert barn. De såg Moses i anden och de lät inte förskräcka sig av konungens påbud. Genom tron försmådde Moses sedan han hade blivit stor att kallas faraos dotterson. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning. Och här kommer någonting som verkligen måste vara tro. Han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, till han hade sin blick riktad på lönen. Kristi smälek långt innan Jesus var född. Han hade sin blick riktad på lönen. Och Gud vill höja vår blick och se vår evighet. Esau glömde att titta på lönen. Han ville ha soppa. Nu. Alltså begär efter det som finns här på jorden. Nu vill jag ha det. Och han sålde sin förstfödslorätt. På grund av sitt begär. Och kunde inte få tillbaka den igen. Så han såg verkligen inte lönen. Så att om du och jag tänker så här. En grå vardag. Vad ska jag göra idag? Jag har inget att göra. Eller jag har bara jobbiga saker att göra. Så är det ett tillfälle som aldrig kommer tillbaka. Ett nådestillfälle som innehåller ett evighetsvärde. Hur bemöter jag allt jag möter? Möter jag det med lovprisning och tacksägelse? Eller klagar och knarrar jag? Har jag blicken riktad på det som händer runt omkring mig? Eller har jag blicken riktad på att jag snart står inför Kristi domstol? Så att få vår blick till det som är där ovan. Genom tron övergav han Egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Och så det här underbara. Ty därigenom att han liksom såg den osynlige kunde han härda ut. Hade han inte sett Jesus, så hade han inte härdat ut. Och tittar vi på våra omständigheter så härdar vi inte ut. På sista tiden har jag upplevt något jättemärkligt. Jag har tittat på det som händer och jag har sjunkit som en sten. Och tankarna blir mörka och hopplöst och inget är roligt längre. Det har gått på nolltid och jag har aldrig åkt ner så fort som på sista tiden. Aldrig. Det har aldrig blivit så svart så fort som nu när jag vänder min blick till det naturliga. Men på en hundradel sekund när jag har vänt min blick och ser Jesus så är det mörka borta. Var det ljus? Och då tänker jag så här, hur är det möjligt? Tänk nu om jag inte hade tittat på Jesus, då hade jag fastnat i mörkret. Då hade det blivit min boning. Då hade jag slagit mig till ro i mörkret. Och där hade jag levt till jag hade dött. I depression och elände till jag dog. Så att jag känner så här, min själ orkar inte längre med jordelivet. Av någon anledning, varför vet jag inte. Men om jag har mitt sinne vänt till det som är där ovan och lever i anden och hör i anden och vandrar i anden, då är livet här. Jag längtar ju på ett sätt att vi vet att vi får mycket bättre. Men då är livet här Jesus. Då blir det så här, att leva för mig är Kristus. Att det är för mig en vinning. Jag dras åt båda hållen, för att gå till Herren vore ju bättre. Men jag väljer att göra det som är bäst för Guds rike och för de folk som han vill beröra genom den här jordekostymen. Det blir ett helt annat liv. Och det handlar inte om mig och mitt längre och mina omständigheter, utan det handlar om honom. Och där är jag nu. Nu förstår jag varför människor fastnar i depression. Och då tänker jag så här, om de har fastnat, var är de som kan hjälpa dem? Det går inte att själv vara i mörker och hjälpa någon som är i mörker. Utan måste själv vara ljuset för att kunna få ut den som är i mörker och också locka genom uppenbarelsen av Kristus. Så att se den osynliga, för han är osynlig. Men han uppenbaras i vårt hjärta genom den heligande, genom det skrivna ordet. Och Jesus fördöljer sig ibland så vi inte känner hans närvaro. Varför gör han det? För att vi ska gå till ordet. Han låter oss inte få några känslosvallningar och killningar. Utan för att vi ska gå till ordet och söka honom och få uppenbarelsen genom den helige ande. För det är alltid tryggt. Och det ord som går in i mig, det rotas i mig. Som jag sedan med sagt mod kan ta emot när den helige ande ger det till mig. Som kan frälsa min själ. Alltså det här är en stridsplats, jorden. Det tänker man inte på, utan man tänker så här, här bor jag och här ska jag ordna det så bekvämt och trevligt för mig som möjligt. Det finns ingen som tänker i ett aktivt krig, ett krigshärjat land, att nu ska jag göra en liten mysig ställe här och bo och ha det trevligt. Det finns ingen som tänker så där det är fullt krig. Men vi har inte förstått att det är fullt krig, utan vi gör det lite mysigt och trevligt och lite kyrkfika och lite gosigt och lite av världen så det ska trivas. Vi är i krig. Och det enda som kan föra fram Kristus är tro. Så att se den osynliga kunde han härda ut. Genom tron har han också förordnat om påsken och blodsbestrykningen på det att fördärvaren som förgjorde allt först för att inte skulle komma vid den. Så genom det synliga blodet på dörrposterna kunde djävulen inte komma åt dem. Om vi genom tro ser Kristi blod hemma hos fadern så är vi trygga inför fiendens attacker. Djävulen kommer inte åt oss att ta ett hårstrå som inte är tillåtet av Gud. Som inte samverkar till det bästa, som ger oss starkare tro, bättre i strid. Genom tron drog de fram genom Röda havet liksom på torra landet. Men när egyptierna försökte gå samma väg dränktes de. Det går bara att komma genom ett hav och genom Jordan genom tro. Genom tron föll Jerikos murar sedan man i 7 dagar hade gått runt omkring. Man tänker så här, jaha, nu ska ni få den här staden. 6 dagar går ni ett varv runt om den. Och på 7:e dagen går ni 7 varv. Och blåser i trumpet så ska murarna falla. Det krävs tro. Så det krävs tro verkligen. Och lydnad och blåsa. Genom tron undgick sjökan Rahab att förgå tillsammans med de ohörsamma. Eftersom hon hade tagit emot späna som vänner. Tillsammans med de ohörsamma. För att tron lyssnar. Tron lyssnar alltid. Det är ett öppet öra. Ett hjärtats öra. Öppet till Gud. Alltid. Tron väntar. Och förbidar. Att höra och se. Och vad ska jag nu vidare säga? Tiden blev mig så kort. Ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David och Samuel och profeterna. Om dessa som genom tron besegrade konungariken, övade rättfärdighet, fing och löften uppfyllda, tillstoppade lejonskap. Så jag tänkte så här, jag kan inte leva rättfärdigt utan tro. Jag kan inte få några löften uppfyllda utan tro. Jag kan inte vinna Jesus seger, ha den verksam i mitt liv och tillstoppa lejonskap annat än genom tro. Dämpade eldens kraft, undkom och svärdets ägg, blev starka från att ha varit svaga, blev väldiga i krig och drev främmande herrar på flykten. Det står så här, bliv allt starkare i Herren och hans väldiga kraft. Och då gäller det att jag är av med all min egen kraft och inte använder den i min tjänst, i min kamp, i min strid, utan mottar hans kraft. Kvinnor funnor som fingo igen sina döda genom deras uppståndelse. Tänk kvinnor som miste en anhörig, står och ser att en nära anhörig dör och genom tron får tillbaka den. Andra lät sig läggas på sträckbänk och ville inte ta emot någon befrielse i hopp om en så mycket bättre uppståndelse, så de hade blicken helt på det himmelska. Andra åter underkastade sig begabberi och gisselslag, därtill och bojor och fängelse. De ville inte ha någonting på den här jorden. Avsade sig allt. De blev stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De valde det istället för världen. De gick omkring, höjda i fårskinn och getgudar, nödställda, misshandlade och plågade. Inget behov av världens glans. Dessa människor som världen inte var värdig att hysa. De irrade omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och jordkulor. Dessa människor som helt gav upp sitt liv, allt som tillhör världen, med allt världens goda. Dessa människor var världen inte värdig att hysa. Så att vi förstår perspektivet. Och fastän alla dessa genom tron hade fått sitt vittnesbörd undfing och det ändå inte var utlovat var. Ty Gud hade åt oss utsett något bättre. Vi har fått något bättre än alla dessa hade som vi har läst om. Och ändå var deras tro så enorm. Och vi har fått något bättre. På det att inte oss förutan skulle bli fullkomnade. Vad har vi då fått som är bättre? Vi har fått Jesu död och uppståndelse. Vad vill den heligande? Vad vill den heligande på jorden? Han har ett begär. Och det är att uppenbara Jesu död i oss. Han vill uppenbara att Jesus dog i oss. Han vill uppenbara Jesu uppståndelse i oss. Och då blir vi vittnen. Jag kan inte vara ett vittne för Gud om jag inte har dött och om Kristus inte har uppstått. Jag kan inte vara ett vittne. Det är fullständigt omöjligt. Jag kan ha alla religiösa fraser och se hur from och trevlig ut som helst. Men det finns ingenting i det som är ett vittne, som Gud räknar som vittne. Bara om den helige ande får förhärliga Jesu död och uppståndelse i dödligt kött. Finns inget annat. Det kanske, ja, 2 år sedan kanske, så satt jag bara hemma. Så hör jag Gud säga så här, bliv mitt vittne. Och jag hajar till. Och nu när jag tänker så här, vad innebär det att vara ett vittne? Då var det mycket enklare än vad det är idag. För tänkte jag, ett vittne är att jag, ja, var lättare. Men nu kräver det att den helige ande får förhärliga hans död genom mig. Och det kräver att det är hans liv som har uppstått och inte min själsliga styrka. Utan min själ får avsäga sig all styrka och alla idéer och motta ett annat liv. Så själ, jag hörde också Gud säga det, men man förstår ju inte. Gud sa så här, jag kommer ihåg, det var på gatestiden i den andra lokalen, Tulegatan. Så sa Gud så här, jag ska säga kristendom till dig med ett enda ord. Är mottagande. Och då tänkte jag, det går ju inte, för jag måste göra något. Tyckte jag då. Det går ju inte helt. Men det är 100%. Det är mottagande. Så jag mottar en annan. För min själ är, alltså kan man säga, ett organ för mottagande. Det blev ett självliv på grund av syndafallet. Men själen var skapad till att motta frukten från livets träd. Och inte bli förgiftad från kunskapens träd på gott och ont med djävulens natur. Så att förstå att min själ är inte skapad att styra mitt liv, att tänka ut min morgondag, att planera hit och planera dit, utan den är skapad att vända sig till det som är där ovan och motta. Och omställningen är svår. Så jag vill det här av hela mitt hjärta. Men rätt vad det stirrar min själ helt i det jordiska och suger in det jordiska och sjunker. Där är jag nu. Och sen omvänder jag mig från det och kommer in i ljuset igen. Men jag är inte stabil. Det är inte färdigt med att vara rotad och förankrad i honom. Men jag arbetar med fruktan och bävan på min frälsning och ber att Gud ska göra mig vaksam så att jag känner när själen vrider sig från Jesus till det andra. Så att jag märker och känner, och det gör jag. För då mörknar det. Det börjar bli grådaskigt. Men att vi får hjälpa varandra. För det är inte, jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det är svårt. Och då tänker jag så att vi lämnar varandra till tjänst. En hand är inte skapad att leva utan en arm. Utan vi behöver ju varandra. Så att om vi kan trösta varandra. Att se på Jesus. Att tänka på Jesus. Så vi inte ger upp i våra själar. Utan vi håller blicken fäst på honom. För våra liv av nåd genom tro kommer vårt liv bero. Av nåd genom tro kommer hela vårt liv bero. Och Gud lägger sin vilja i vår vilja. Så att vi inte ska ge upp om vi tittar på honom. Om vi är fasta i sitt sinne så bevarar han oss i frid. I frid för att vi förtröstar på Gud. Så förtröstar då på Gud till evig tid. Gud är en fader. Det är så smärtsamt för Gud när fienden lurar oss ut i skuggorna och mörkret. Alltså det är en sorg för Gud. Vi kan inte fatta det, men vi som är föräldrar. Om vi ser att våra barn blir lurade, om vi säger att fula gubbar. Men om vi ser att våra barn blir lurade, manipulerade, bedragna, förförda. Så som förälder står man ju inte ut med det. Och Gud är känsligare än vad vi är. Han är mycket känsligare än vad vi är. Så när hans barn lider och bedras av djävulen så lider Gud enormt. Och någonting som jag hörde Gud säga som någon behöver höra innan jag åkte, det var att tro är att se. Men det viktigaste för att det ska fungera för dig att du i tro ser vem du är. Du behöver se vem du är genom tron. Och du behöver se hur din pappa ser på dig genom tron. Hur han ser på dig. Vilken blick han har för dig. Vilka känslor han har för dig. Mycket ömmare än en människa kan ha. Gud är mycket känsligare än vad vi är. Och han älskar om vi kan hjälpa varandra och beskydda varandra från fienden. Gud har en kärlek till oss. Som måste uppenbaras, för det går inte att ta in, för vi har aldrig upplevt det så. Men att genom tron se, vem är jag, fader? Och hur ser du på mig? Det är det viktigaste. För om du ser vem du är, då låter du dig inte utnyttjas. Eller manipuleras. Eller skrämmas. Så fader, jag ber att du ska uppenbara dig i våra liv. Att vi ska se vem vi är i Kristus. Att vi är dina söner och döttrar. Som du älskar på ett sätt som vi kanske aldrig kan förstå. Men att vi får en glimt av hur älskade vi är. Hur dyrbara vi är. För dig. Jag tackar dig, älskade fader. När jag var liten och berättat för dig så dog jag ju. Jag dödförklarades ju. Och genom min pappas böner så kom jag ju tillbaka. Fast min pappa inte var kristen så blev det ju så. Och när jag hade varit kristen rätt många år och inget fungerade med kristna liv. Det var fall, om vi säger innan jag blev kristen, syndade jag inte alltså egentligen på det sättet. Men jag blev kristen föll jag. Så var det. Jag var inte van vid kriget som kom. Och det blev väldigt omskakande för mig. Men då sa Gud till mig så här att det är en smärta för mig att jag inte behöll dig när du kom. En smärta att jag sände tillbaka dig till jorden. För jag visste vad du skulle behöva gå igenom innan du hade din tro rotad i mig. Så jag kunde hjälpa dig. Så en smärta för Gud är det att ha oss på jorden. Tills vi har en tro som gör att vi kan ta emot hjälp hela tiden. Vi är så älskade. Och Gud vill att vi ska känna när det är djävulen som är ute efter oss. och kunna stå honom emot, fasta i tro. Fasta i tro. Du så älskar. Ofta har vi haft det så tufft så att vi har den här beläggningen på själen. Så vi hör ordet kärlek, men det når oss inte. Men den helige ande kommer att smälta skorpan, sårskorpan på själens yta. Så att kärleken dundrar in. Och vi ser vem vi är och hur älskade vi är. Och det dåliga självförtroendet, fördömelse, skuld försvinner i våra liv. För djävulen kommer alltid att säga så här, du är ingenting. Du kan ingenting. Det blir aldrig någon ordning. Säg ingenting. Var tyst. Du har inget att göra i Guds rike. Håll dig undan. Men det är en lögn. Tänk på det. När du känner dig ovärdig, som du ska dra dig tillbaka, så är det inte din pappa, utan det är den som hatar din själ. Gud ska upprätta dig. Och jag tror verkligen att vi kommer att få se en upprättelse som vi aldrig kunnat fantisera om. Jag tror alltså att Gud kommer att ta sina barn ut i en frihet som vi aldrig kunnat förstå. Handikapp, blindhet, dövhet. Så är det.